Tjena Kimpen.
Oj, tjena Kimpen, vi tjenas.
Wilbur José rullar redan. Kvart över nio klockan.
Hockeybögen Kim Wirsén.
Pappan Kim Wirsén.
Ja, exakt.
Ändå en jävla eloge till hur lite man har hört om Kims barnahavande.
Ja, det är faktiskt, det är en jävla eloge. Alltså, folk som håller på och surrar om sina nyfödda barn. Det är så här, det är för er.
Jag har hört betydligt, alltså, jag har hört så jävla mycket mer om vad Kim tycker om nya Bond-filmen.
Ja, ja, ja.
Det gör mig glad.
Ja, det gör mig glad också. Sen har han, jag vet inte om du har tänkt på det, Gusten, men i Hockeytotto så har han ju liksom lagt till sig med en ny look lite grann.
Ja, herregud.
Svårmissad. Man märker att han har legat där på sin lilla kammare och funderat. Hur ser artisten Kim Wirsén ut? Och det är lite rocker-inspirerat såklart, det fattar ju du och jag som känner Kim. Det är ja. Mötley Crüe-tischer liksom. Och sen är det de här fejdade glasögonen som är så pass lika mina fejdade glasögon att jag inte kan använda dem mer. För folk säger, jaha, vill du se ut som Kim Wirsén?
Ja, framförallt så ser ni ut som någon slags duo när ni har dem ihop.
Ja, visserligen. Men nu måste vi ta liksom nya pressbilder i Hockeytotto, för att det är bara jag, Dicken och Fimpen. Vi kunde liksom inte fronta med Kim Wirsén när vi startade alltihopa. Men nu börjar han bli så omtyckt, vet du, i hockeyvärlden, Kimpa. Så att,
nu börjar allting och slutar allting med Kim Wirsén.
Exakt. Precis så.
Ja, men det är någon slags, alltså, stilen Hockeytotto Kim Wirsén, det är någon slags stil mishmash mellan The Big Lebowski, Bono och Bradley Cooper.
Ja, faktiskt. Och så har han ju en Harley nu också som han åker runt med, som såklart spär på hela myten om Kim Wirsén.
Och eventuellt en dotter eller en son. Man vet inte riktigt, för att man har inte ett knyst om det där nyfödda barnet. Man hör bara vad han tycker om Bond. Hörrni, välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Jag är lite rosslig i halsen. Inte bakfull, notera Nej. Det. Utan bara lite rosslig i halsen. Det är onsdag den 13 oktober. Det är ganska arla morgon. Och vi spelar in på distans här för att vi ville få ihop ett rappt avsnitt i svallvågorna av en av de mer oförtjänta 2-0-segrar och trepoängare man bevittnat, alltså Sverige-Grekland igår på Friends Arena. Det var en första halvlek som, ja, du kan väl ta vid här, saknar ja. Motstycke, va?
Ja, alltså jag tror att den upplevelsen, så att säga, eller att du landar i det, blir ännu starkare när du är på plats med pappa HK som sitter bredvid och gnäller på allt från tyska domare till Emil Krafts felpassar på högerbacken. Det blir inte lika påtagligt när man sitter framför tvn. Givetvis usel första halvlek, men jag har ju sett mängder av smash and grab-segrar som har varit betydligt större rån än Sveriges 2-0-seger mot Grekland igår. Så att,
sammantaget så är det ju liksom inte något sånt här monsterrån, smash and grab som du nämner här, utan det kommer ju ändå ett 1-0-mål relativt tidigt in i den andra halvleken, och från att Emil Forsberg rullar in 1-0 från straffpunkten, tackar 6-25 för övrigt i Toto-trippen eller raketen, så är det ju inte speciellt stor fara på taket. Och när Isak fyller på med 2-0, jag menar, då är det ju dött och begravet. Och grekerna har ju knappt ett avslut i andra halvlek. Och det är inte alls lika farligt och osar inte alls lika mycket katt andra 45. Så att sammantaget över 94 minuter eller vad det blev, så är det ju svårt att säga att det var ett jävla rån. Men den första halvleken har jag svårt att minnas liksom med någonting som är likvärdigt i, ja, men uselhet sett till motstånd, sett till sammanhang, sett till hemmaplan. Ja, men det var liksom, jag såg någon siffra, jag tror att det var Christian Polsäter som la ut expected goals efter första halvlek. Sverige har alltså 0,02. Ja. Det är alltså det är svårt kanske att förklara för vissa som inte har satt sig in i expected goals, men det är alltså, om man är lite bussig så gör Sverige mål en gång om man spelar om den halvleken 50 gånger.
Ja, exakt. Samtidigt som jag såg striker Daniel Domeil la ut expected goals totalt sett över matchen, där Sverige har typ 1,69 och Grekland har 0,42 eller någonting liknande. Och så jag menar så här, sett över hela matchen, det är väl en jävla tur att vi återigen kan konstatera att en fotbollsmatch är 90 minuter och att man kan ha tillfälligheter och lite flyt med sig. För det var ju som Kim sa i studion, som du inte såg Gusten, efter matchen, att visst, det kan bli lite klyschigt att man återigen upprepar det, men hur jävla viktigt det är att inte släppa in det första målet. Alltså när Grekland har momentum och när Sverige hamnar i brygga, att inte gå in i den andra halvleken med 0-1 i baken, alltså det betyder liksom allt här. Och gör ju att Sverige kan få sig en utskällning av Jan Andersson och titta på varandra, gå ut, knyta handen i fickan. För det handlar om i någon slags inställning, tycker jag, till matchen, att vi förlorar dueller. Jag tycker väldigt mycket den första halvleken handlar om att vi tappar kampen. Och sen att Grekland dessutom liksom har utstuderat Sverige, lyckas med sina spelvändningar, alltså framförallt de långa spelvändningarna som vi inte alls hänger med på. Jag tror också att de har synat Emil Kraft på högerbacken som har spelat ganska lite och hitta förbi där, och att det finns ett hål mellan mittback och ytterback. Alltså det, så att de hade gjort ett bra taktiskt jobb, skolan, inför den här matchen, samtidigt som Sverige kändes oförberedda, inte redo att vinna närkamper och stressade när man fick bollen. Det var slarvigt alltså i grundtekniken. Så det fanns väldigt mycket så här, ja, men som man pratar med ungdomsspelare om, liksom, att ja, men du ska veta vad du ska göra när du får bollen. Ha koll över axeln, spela snabbt, fatta snabbare beslut och sådana där saker. Kändes det som att Sverige var verkligen usla på, kanske en av de sämsta rent tekniskt sett matcherna som jag har sett med det svenska landslaget. Mm. Och då är det en jävla tur, men det är också en styrka så här. Ibland kan man höra så här, men utan deras målvakt då hade ju det här blivit så, eller utan deras fantastiska forward. Ja, men man har ju det laget man har, så att säga. Vi har ju Alexander Isak i vårt lag, det har ju inte de.
Nej, absolut.
Så det är ju liksom förutsättningen inför den här matchen också, att han skulle blixtra till ett par tre gånger och skapa målchanser för sig själv, för det är det han gör. Det visste ju alla om, även Grekland. Då gäller det att inte, för dem att inte bjuda på det och för oss att utnyttja det.
Nej, men jag tycker att du är inne på väldigt mycket av det jag själv satt och kände och tänkte igår, under i synnerhet då första halvlek. Alltså att man har 8 spelare med avstängningskort hängande över sig, det är ju vad det är. Men när man i ett VM-kval blir avstängd nästkommande match efter 2 varningar, ja, då är det ju bara konstaterat liksom, händer det så händer det, och det är fullt rimligt att ta 2 gula kort på 7-8 matcher. Det är inte speciellt konstigt. När motståndet i nästföljande match dessutom är Georgien, jag menar, då kan man ju inte låta det på något sätt påverka någonting. Om något så borde det ju snarare vara så att man vill ha ett gult så att man är avstängd mot Georgien och inte mot Spanien. Att man tar det då i Georgien nästa match så att man missar Spanien-matchen. Alltså jag kan fatta när ett Stockholmslag till exempel har Mjällby hemma omgången innan ett derby mot värsta rivalen, att man kanske springer och håller igen och tappar några procent i duellspelet för man inte vill ha det där kortet och missa derbyt i nästkommande match. Men i det här läget så kändes det som att, ja, men som du säger, man var inte ens inne i duellen. Det var inte så att man förlorade duellerna, utan det var att man inte ens var inne i duellerna. Jag tror inte vi vann en enda andra boll i första halvlek. Och då var det inte speciellt många dueller som togs liksom på de första, utan det var inspark Robin Olsen, grekiskt huvud, och sen så studsade den bollen alltid till greker. var ingen svensk nära att liksom kliva in i någon smäll, kliva in i någon duell, kliva in för att vinna bollen. Det var snarare liksom, ja, men dumma frisparkar där man liksom, det var krokben, dra i tröjorna snarare än att det var liksom en tuff duell. Och sen som du är inne på, alltså jag tycker Grekland gjorde det bra, jättebra, verkligen. Och det är väl fullt rimligt om de har identifierat Emil Kraft som någon slags svag länk och en yta som man vill åt, för att där kan man få övertag och dubbla och komma på överlapp och verkligen liksom överbelasta någon ytterzon. Men jag tycker överlag så blev det så jävla tydligt igår i första halvlek vilket systemfel det blir med det här 4-4-2 mot ett 3-5-2. Alltså, det är inte i en enda del av spelet där det blir liksom till vår fördel att spela 4-4-2 igår. Och det känns så jävla alarmerande. För vi kan ju inte ha liksom, alltså idag pratar man så jävla mycket om taktisk flexibilitet och att spelare inte längre är skolade i liksom den svenska 4-4-2-vaggen, utan de flesta spelare spelar i fotbollsmiljöer med olika fotbollsfilosofier, och det är lika vanligt med treback som fyrback som femback som tremannamittfält eller fyrmannamittfält. Ja, du fattar liksom. Och att man borde kunna klara av att liksom under matcher utifrån motstånd, sett till liksom var någonstans man är med materialet som går att använda, mer flexibelt att vrida på saker och ting. Jag gillar att man ur ett svenskt landslag har liksom ett spelsätt och det är det vi spelar. Men igår så kände jag bara så, nej, nu, vi måste nog fan börja liksom addera lite strängare till den här lyran. För det blir ju liksom ett tvåmannanfall som inte kan sätta någon som helst press mot trebackslinjen. För det är hur lätt som helst för dem att rulla bort Quaison och Isak i första pressen. När de väl får upp bollen. Ja, men alltså, Albin och Kristoffer Olsson, de kunde inte få bollen i ett enda liksom läge där de kunde vända upp och bli lite slags, alltså bli lite kreativa eller konstruktiva, för att grekerna är överbemannade centralt på mittfältet, och det gällde ju även defensivt i pressen. Så att oavsett om det var offensivt eller defensivt så blev vi så jävla straffade i den underbemanningen på centralt mittfält. Och i och med att Grekland höll en sån jävla bra bredd i liksom sitt vingspel, med det låga bolltempot vi höll igår, ja, men då det var inga som helst problem för grekerna att liksom flytta över i tid och aldrig liksom bjuda på någon överflytt. Utan vi stod där, rullade en passning i backlinjen, tog emot, petade på den två gånger, nästa pass. Det var så lågt bolltempo, och så när man sätter upp den där fram till straffen, vi har ju ingenting förutom att liksom till slut så måste Vigge skicka en lång mot två stycken felvända forwards som står och kampas med tre stycken greker. Alltså ibland så finns det ju ändå liksom argument för att jo, men med det här spelsystemet och med den här formationen, ja, men det blir lite Erik Edman-filten liksom, att vi tappar kanske lite i det här avseendet, men kan vi minimera det så får vi sån jävla slagstyrka i de här ytorna eller i de här delarna av spelet. Men igår så satt jag så här, vad får vi, alltså, i vilket läge och i vilka sekvenser är det fördelaktigt för oss att spela 4-4-2 mot den här formationen? Ingen! Det var helt sjukt!
Nej, och där, det är väl Jannes svaghet då, att inte ha en plan B och en plan C. Alltså om vi nu ska prata numerärt, jag menar, vi har ju material till att spela på ett annat sätt. Alltså det ser ju helt annorlunda ut jämfört med när Jan Andersson började med det här landslaget och det var Ola Toivonen och Isak Kiese Thelin och mer tydliga yttermittfältare. Nu har vi ju spelare allt från, nu var ju Forsberg med då också, men han har också utvecklats i sin roll och söker sig in mycket mer, kan spela tia, kanske bör spela ännu mer tia, vad vet jag, men skulle definitivt kunna göra det i en julgransformation eller ett 4-3-2 eller vad det nu är. Och vi har inne mittfältare som är vana med att spela på tremanna mittfält. Vi har yttrar som definitivt kan spela vingar, alltså från Sundgren, Kraft, Ludvig Augustinsson om man skulle spela 3-5-2 till exempel. mittbackar som klarar av en trebackslinje. Alltså vi har ju allt för att kunna ställa om. Sen förstår jag att man i ett landslag inte har lika mycket tid att träna på det, och att det blir mer skört. Men det tog ju Max Allegri 6 månader att göra om Contes formation till hans sätt att spela på. Så att det är så här, jag har full förståelse för det, men vi har ändå hållit på ganska länge. Och det är fortfarande samma förbundskapten. Han är där. Så att så här, nu kanske man gör det. Man kanske tränar på andra typer av formationer också. Man kanske har en plan B, bara att man inte liksom sätter in den. Men efter, låt säga de här åren som Jalle varit här, så tycker jag väldigt tydligt att så här, är det någon svaghet det här landslaget har, så är det att inte kunna ställa om. För det kan man också se om man bara benchmarkar med andra landslagen. Så där kan ju de bästa landslagen i världen verkligen ändra sig ut efter motstånd. Eftersom så många spelare i det här landslaget har en fast startplats och de rubbas inte på. Så det finns ju typ ingen spelare i det här landslaget som man liksom, om det är en viktig match mot Grekland eller mot Spanien som man ska vinna för att gå vidare från ett kvalspel, då ändrar vi ju inte på, då byter vi inte ut en spelare för att få andra egenskaper in på planen som passar rent taktiskt bättre. Det gör vi, det har vi aldrig gjort väl.
Det är väl typ några gånger man har pusslat med höger ytterfältaren. Alltså vissa gånger var det Sebastian Larsson. Och andra gånger var det Viktor Claesson eller mot slutet Dejan Kulusevski liksom.
Ja. Men jag tänker att vi borde kunna göra mycket mer med de flexibla spelartyperna som vi trots allt har i landslaget.
Ja, alltså jag känner verkligen också det dagen efter gårdagens insats, att det måste kunna liksom identifieras att oj vad vi sitter fast här, oj vad vi blir uppsäkrade, oj vad vi inte kommer ur den här pressen eller vad de äter upp oss centralt, och kunna liksom åtgärda det på något sätt. Det behöver inte vara att man liksom helt och fullt ändrar en formation och ska liksom efter 22 minuter in i matchen se ut som ett annat lag. Men jag upplevde det igår som att ingenting hände på 46 minuter, även fast vi hamnade i ett grekiskt skruvstäd efter 2 minuter. Efter 3 minuter ligger ju bollen i mål och det är liksom en tight offside som gör att vi kommer undan med blotta förskräckelsen. Men sen är det ju liksom, det är ju samma typ av liksom styrkeförhållanden i hur lagen ser ut mot varandra i en hel halvlek, och vi kan inte på något sätt förändra någonting, och det tyckte jag ändå var skrämmande. Med tanke på, i synnerhet då, att det är Grekland, ett dåligt Grekland, med helt ärligt, kanske liksom 2-3 spelare man liksom har koll på.
Jag hade förstått, ett Grekland som rubbade Spanien, ett Grekland svårt för, alltså du vet ju hur det är, vissa lag har man ju bara svårt för.
Absolut, jag säger bara att det är dåligt. Det hade varit en mer rimlig känsla i en själv att sitta där och se 46 minuter av samma problematiska fotboll, ifall det hade varit Tyskland, Argentina, Spanien eller liksom
absolut,
Italien.
Absolut, men samtidigt kan vi mosa Grekland i en fullständigt fundamental match. Vi kan slå ut Italien över 2 matcher och så vidare. Så alltså, vissa lag har man det tufft mot. Och jag menar, 2-0 är ändå 2-0 i slutet.
Ja, herregud. För att,
men vet du vad som är surt också? Det är ju att vi står här nu med serieledning och så blickar man liksom neråt och så tänker man på, fan, hade vi bara löst Grekland borta, då hade vi varit klara nu.
Nej, då hade det varit matchboll mot Georgien.
Jo, jag vet. Men du hörde vad jag sa också. Då hade vi varit klara nu. Punkt.
Okej. Okay. Ja. Jag minns bara Georgien-matchen i våras med en rysning. Brrrr!
Ja, jag hörde att nummer 18 har bytt till nummer 7 nu. Han har blivit star. Jag tror att det har stigit honom över huvudet, vet du. Så det ska sulfintas och grejer när han möter Sverige. Och det ska visas upp för världen vilken jävla stjärna han är. Och man vet ju hur det kommer gå.
Ja, samtidigt så tycker jag nu att du får lite bestämma dig. För att jag satt ju för en månad sedan efter torsken i Aten och var så där liksom bitter, som du verkar vara nu, när man tänker på liksom, om vi bara hade löst det i Grekland så hade det varit klart nu, medan du då valde vägen att nej, ett kvalspel ska man lida sig igenom, det ska vara så här.
Alltså, jo, men jag tycker så fortfarande. Jag tycker så fortfarande, men jag är också
så
en man av folket.
Idag är du glad att vi torskade i Aten.
Ja, men yes! Alltså, så här, jag är det, men som man av folket så måste jag också ha örat mot asfalten, och jag vet att det är många som tittar in på tabellen, så att jag kan liksom ikläda mig rollen som det svenska folket här i Sveriges största fotbollspodd och prata som om att det vore min åsikt, fast egentligen är folket. Lystring, vi är sponsrade av Revolution Race. Kanske hela världens grymmaste friluftskläder. Men vad är nu detta, ni som inte har koll? Jo, först kan vi ju bara säga att hösten är här och börjar bita i ganska rejält. Temperaturen kryper neråt, vinden piskar på och det kanske kommer någon regndroppe från sidan. Men det kan vi inte låta hindra oss att gå ut och njuta av den friska luften och allt det underbara som finns att både göra och uppleva ute i naturen. Vi kan inte helt och fullt bara checka ut från Moder Jord och bara kolla på en massa fotboll i soffan, även om det är trevligt. Det funkar liksom inte. Och det här, Revolution Race, kommer in i bilden. För om ni går in på revolutionrace.se så kommer ni hitta och kunna lägga vantarna på helt otroliga fritidskläder. Och jag säger otroliga för att jag har precis upptäckt dem själv. Och det är ruskigt hög kvalitet. Allt från underställ till regn- och vindtäta ytterplagg såsom Cyclone Rescue Jacket 2.0. Ja, men man vill ju lyfta fram några produkter lite extra. Där finns också en tillhörande bralla, va? Och det är ett sånt ställ som jag vet att Gugge har klickat hem. Lite overkill kanske för en svamptur i skogen. Men å andra sidan så hänger han ju också en hel del uppe i Härjedalen och fjällen. Så han verkar ha kittat upp sig rejält för att ta sig an fjälllivet och vandringen upp på mitt och klappen. Revolution Race står för grym kvalitet till ett grymt pris. Ja, men de gör sina egna prylar och då vet ni sedan tidigare, då kan man också komma ner i pris. Det är det de strävar efter och dessutom att vara lättillgängliga för oss kunder. Generösa, hörni, det är de också. Fina, fina Revolution Race, hörni. De har nämligen plockat fram en rabattkod till alla er som lyssnar. Den är TOTO15 och ger er 15% rabatt och den gäller bara fram till den 1 november. Så passa på nu, kitta upp er inför hösten men också vintern. Koden gäller samtliga produkter och det går inte att kombinera med andra erbjudanden. Någon måtta får det liksom vara. Så gå in på revolutionrace.se, upptäck och införskaffa just det du behöver för att omfamna naturen och friluftslivet. Och så glöm inte klicka in koden TOTO15 för 15 prollar rabatt. Vi säger stort tack till Revolution Race för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag ska bara vända tillbaks till själva matchen, för jag tycker att vi har ju liksom med all rätta fokuserat en hel del här nu på första halvlek och det som var dåligt igår. Men i den andra halvleken, efter vad nu Janne sa med irriterad ton i omklädningsrummet i halvtid, så kommer ju Sverige ut i den andra halvleken och kanske inte spelar något slags bländande spel, men vi har ju en mycket bättre kontroll på grekerna och det är ju ett intensifierat duellspel som blir bättre och vi sätter lite bättre fart på bollen och ja, men man får det där målet från straffpunkten hyfsat tidigt och efter det så känns det som att vi har kontroll. Och det får ju mig att landa i också att även fast vi kan prata här om taktisk flexibilitet och att spelare kommer från olika skolor och håll och fotbollsfilosofier runt om i Europa och världen och ja, men att det på den här nivån ska kunna liksom vridas och pillas på olika inställningar på den där panelen, så är ju fotboll i grund och botten en jävla simpel sport. Alltså det är samma mekanismer i väldigt hög utsträckning som spelar roll på den där planen igår på Friends Arena, som spelar roll på Stadshagens IP här 200 meter bakom mig när det är någon Division 3 Norra Svealand match någon tisdag kväll. Alltså det är duellspel, det är bolltempo, det är momentum som skiftar. Det kan räcka med en duell. Ser du den där duellen utanför grekernas straffområde när Quaison trycker till någon grek som ja, faller ner och domaren måste blåsa av. Helt korrekt måste jag säga. Jag satt precis i den liksom i den höjden, hade den rakt framför mig. Det är ju en jävla smäll Quaison delar ut och det kan mycket väl vara så att den liksom tar illa i hans huvud och att vi har en hjärnskakning. Så jag fattar ju att han blåser av domaren.
Han får en smäll i skallen ser man på reprisen också. Så att det
ja.
Det gör ont.
Men liksom så här, hur primalt och liksom grått människoaktigt det än kan tyckas vara, så är det en sån där liksom så här, en sån där smäll gör skillnad. Så ja. Pang, vi flyttar upp. Här kommer en duell. Här kommer vi ur med bollen. Och liksom vi får grekerna att känna att vi är på hemmaplan här. Det är inte ni. Ni ska, liksom, ni ska i backen. Ni ska tryckas ner mot eget mål. Här kommer urkraften gulo. Men det räcker med att sätta lite högre liksom, bolltempo i de här vändningarna i backlinjen. För att vi ska nå de där ytorna. För att Emil Forsberg ska få den där halvsekunden extra. För att man ska kunna vända in på Kristoffer Olsson så att han kan få den där... Ja, men 2-3 metern extra så att han kan vrida en boll vertikalt istället för att han måste spela den i sidled till Albin, som måste spela den tillbaks till Vigge, som inte har något alternativ, som måste skicka den djupt med snö i. Alltså, det är liksom, det är så jävla små basala detaljer.
Ja, men allt det där börjar ju faktiskt med att det är Emil Forsberg som börjar sätta press för att högerbacken får den på fel fot, och så tidigt i den andra halvleken så sätter han press på honom och då får han med sig lag lite. Sen händer det igen, och den är inte lika tydlig som när Quaison hoppar in en axel i skallen på greken, men det är där det börjar, och det är där man, jag tror att laget får signaler att okej, nu är det dags att börja utnyttja de möjligheterna som finns att sätta greken under press. För att jag tycker Hasse Backe sa det bra i den första halvleken, alltså då mittbacken får stå och skicka ytterback till ytterback, eller egentligen till yttermittfältare, alltså det fick de göra helt ostört. Det var ingen som brydde sig om dem, och det ställde till problem för Sverige. De kom förbi tack vare de snabba spelvändningarna, och där är det faktiskt Emil Forsberg den andra halvleken som gör skillnad till en början, och sen så kommer hela laget med. Att, nej, men det är helt rätt. Jag tänkte bara säga det så här, det har blivit lite reaktioner från spansk håll också. Har du sett det eller?
Nej.
Nej, men det är så jävla fint, för vi har ju världens bästa lyssnare. Det visste du om sen tidigare. Det är gammalt.
Det är gammal skåpmat.
Ja, det är gammal skåpmat. Men jag såg Ass, eller var det någon annan tidning som någon länkade in, där det stod att oj då, nu är det problem. När Sverige hade vunnit. Nu har vi ett problem. Och det stämmer ju. De har ett stort problem, spanjackerna. Sen var det också någon då som länkade in bara ett Twitterkonto som skrev extra extra. Jag har blivit informerad om att Alexander Isak, på spanska såklart detta då, kommer att bli sanktionerad för blottning för att ha spelat med sin kuk ute under kvalmatchen för Sverige VM 22 mot Grekland.
Ja, men fan, det är så här, låt oss då avsluta denna matchgenomgång på den allra mest positiva tonen, och det är ju Alexander Isak. Så vilken uthängning det är i andra halvlek, och vilken spelare det är i form av att vara utslagsgivande, att göra den där skillnaden, att ha det där liksom sista trycket i steget som gör att man hinner före sin försvarare, att man kan flyta förbi, och att självförtroendet börjar liksom, ja, men det börjar ju bli så stort på honom att jag tror att han känner numera när han går ut i landslagströjan på ett fullsatt Friends att alltså det här är min arena. Han hör ju också att publiken jublar mycket högre på hans efternamn än på alla andras. Han vet också att liksom, jag har dels förmodligen ganska många polare och nära och kära här på läktaren, men han har så jävla många på den där läktaren som är där för att se honom. Alltså, jag var där igår med min tjej och min farsa, två helt olika liksom, personer från samhället. Men båda är där och tycker...
Gana samhället de kommer ifrån också.
Ja, men okej, okay, jag kanske formulerade det fel då. Men det är olika
de
kön.
De kommer med olika fotbollsbakgrund till exempel också.
Ja, de kommer med olika fotbollsbakgrunder.
Förutom det uppenbara vad de har mellan benen.
Men de kommer från olika håll i liksom samhällsstrukturen. Vi har en 60-plussare man, vi har en 29-årig kvinna, liksom, det är helt olika fotbollsbakgrunder, men båda sitter där begeistrade på exakt samma sätt av Alexander Isak, som tycker att det finns liksom ett magnetfält runt honom som suger in dem exakt lika mycket. Och det är precis samma sak för mig, det är precis samma sak för majoriteten på den här läktaren. Och jag ser ju på Alexander Isak när han gör det där 2-0-målet. Alltså, det är inte längre ett okontrollerat jubel eller liksom, utan det är sån jävla iskyla med någon arm som bara liksom rullar runt. Ja, ge det till mig. Ge det till mig. Kom igen nu. Alltså, du vet, det är sånt jävla swag på honom.
Mm. Men sen, jag är ju väldigt intresserad. Nu har vi ju fått höra oss prata om den här matchen och så vidare. Hur mycket HK är det Gustens analys? Hur mycket är det Gusten Dahlin? Framförallt så vill jag ju höra pappas analys av den här matchen. Hur var de 90 minuter som ni levde tillsammans? Var det skeptiskt? Laddat? Jag tänkte, det var dit jag ville komma. Jag vet ju att det är skeptiskt.
Alltid
och
skeptiskt.
Det ska påpekas. Det var tysk domare, hörde jag. Från start, det gillade han inte.
Nej, han är precis som sin son. Han är otroligt svalt inställd till någonting. Tyskar. Det är, liksom, det är någonting som direkt får alarmklockorna att gå igång när det handlar om tyskar. Nej, men jag tror så väldigt mycket präglades av att han var så oerhört imponerad av Spanien mot Frankrike här i Nations League-finalen. Och även Italiens semin. Alltså, han satt bara skakade på huvudet. Jag fattar inte hur vi kunde slå Spanien för en månad sedan. De måste ha ställt ut skorna här och tänkt att det här kommer lösa sig av sig självt när de får 1-0 så där tidigt. Så att han är ju liksom, han är så inställd på förlust i Sevilla om en månad att han vet att det viktiga här är att inte förlora mot Grekland, så att vi kan säkra andra platsen mot Jorgen. Men jag tror att liksom, det jag precis har berättat om här i min syn på matchen, och kanske i synnerhet första halvlek, det var ju väldigt mycket liksom vad jag pratade om med farsan igår. Och vi satt ju precis vid Emil Kraft första 45. Han blir nog inte så hyllad i farsans lärarrum idag, kan jag säga. Farsan har nog ett och annat att säga om Emil Krafts insats. Men som ändå liksom på samma sätt som vi pratar om Alexander Isak, så är ju, och vi pratar om de allra mest basala liksom delarna i sporten fotboll, så är ju självförtroende exakt samma sak där. Det räcker med en lyckad aktion från Alexander Isak så växer tuppkammen, så liksom så börjar man hasa ner de där shortsen för att fläka ut den. Alltså, detsamma gäller ju Emil Kraft. Han kommer ju snett in i den här matchen, och sen så är det ju inte en enda situation som får honom att liksom växa, utan snarare tvärtom. Han vågar inte ta bollen framåt. Han vågar inte sätta bollen i, liksom, längs högerkorridoren mot Viktor Claesson eller mot Quaison eller mot Isak, utan nej, den passningen finns nog inte. Jag vänder hem inåt till Vigge istället. Jag ser ju Alvin där borta, men jag sätter den kort istället på Kristoffer Olsson. Det var ju till och med ett par gånger när Robin Olsen har bollen där Emil Kraft bara liksom pang, så fort Robin Olsen fångar bollen måste ju han liksom bredda ut, ge sig ut i sin yta ut mot högerkanten för att liksom öppna upp.
Nej, men de hade ju närbild på Olsen när han skriker åt dem. Vad håller du på med?
Vad fan? Liksom, koppla på!
Var är du? Han vill inte ha bollen.
Exakt,
det är det
jag tror inte han vill ha bollen, för att han känner att nej, jag har ingenting här. Jag har ingenting att ge. Och det är så här. Och det där är ju bara självförtroende. Det är ju inte liksom att Emil Kraft, som är en Premier League-spelare, inte kan behandla en boll eller sätta en boll i djupet eller gå på ett överlapp. Utan i den där stunden, efter några minuter, en kvart, 20 av att så här, fan vad snett jag hamnat i den här matchen. Då tror man liksom inte på någonting. Då går det inte.
Nej.
Så att det är såna jävla liksom, ja, men verkligen basala saker som även präglar fotbollsmatcher på den yttersta nivån. Men ja, alltså, Rebecca frågade mig liksom så här, vad gör han i ett svenskt landslag? Är han liksom en av Sveriges 11 bästa spelare? Så att nej, det är han inte. Han kanske är en av Sveriges 30 bästa spelare, 40 bästa spelare. Ja. Men tyvärr, ja, men
kan man utgå tyvärr ifrån position så, exakt. Också.
Tyvärr så är det väl så att han är vår bästa högerback. Det är ju skillnaden. Jag vill inte basha Emil Kraft för mycket. Absolut inte. I synnerhet inte efter att vi fan har vunnit med 2-0 och hållit nollan. Det är ju lite väl hårt.
Exakt. Och han har en tuff första halvlek, alltså det är så jävla många som har haft det i landslagssammanhang. Och det, man får inte många chanser. Och det kan prägla en hel karriär. Nu gör du inte det för Emil. Alltså, han är väl, jag tänkte inte på det, men han är väl okej i andra.
Ja, alltså absolut. Det var väl två plus till slut.
Ja.
Men på tal om lite betygssättningar, alltså, hörde du att Robin Quaison ropades ut som matchens lirare på Friends?
Nej. Hur är det möjligt?
jag fattar faktiskt ingenting.
Jag spelar på den här planen som har spelat i AIK tidigare som hade lite show, eller?
Ja,
det var avgörande och gjorde 1+1 och så vidare.
Då är det ju några
60-talister som har suttit där. För det är väl sponsorer, va, som tar ut det där.
Ja, precis.
Men då är det några 60-talister som har suttit och knåpat på sin lilla kammare. Är du med?
Ja.
Och bara, såg du den löpningen han tog där? Alternativt då det du pratar om, att han startar allting med att sänka greken med en axel i skallen.
Det är jävligt sexigt.
Det är det där som gör skillnad, gubbar. Jag spelar fotboll, jag var i division 2. Och du vet det där. Och så kommer en anekdot om när han själv vände en match 1993 liksom, i dåvarande division 2. Det är ju det som händer. Och det är därför Robin Quaison, de vill vara lite edge, de här gubbarna.
Och jag tycker inte Robin Quaison ska liksom få bära något hundhuvud av en sån utmärkelse.
Det gör han ju inte heller.
Men jag tycker att det finns ju bara en spelare att ge matchens lirare till igår, och det är Alexander Isak.
En plus en.
När allt är över så är det ju Alexander Isak som har höjt sig över mängden och visat en individuell skicklighet och ett klipp i steget. Det som jag var lite orolig för i somras, kommer du ihåg det vi pratade om, det att fan vad bra det ser ut, men vad står det egentligen i den där målkolumnen? Jo, det står en nolla. Alltså nu börjar de där bollarna trilla in. Nu börjar det liksom så här, skitsamma om det är som mot Kosovo, ett skott i krysset från 20 meter eller att man står på rätt plats och efter flipperspel petar in den. Det är sekundärt för mig. Har man nian på ryggen, är man liksom en världsanfallare, ska man kunna liksom ta över efter Zlatan över lång tid, ja, men då måste bolljäveln in. På vilket sätt eller annat. Det spelar ingen roll för mig. Och nu börjar det liksom trilla in bollar för Alexander Isak. Det gör mig så jävla glad.
Ja, nej, men det behövs. Så det ger ett självförtroende för honom också. Och just det där att det är hans hemmaplan. Friends var ju också Zlatans.
Ja.
På hans tid. Han gjorde ju mål och var bra. Och man såg på honom trots det där usla gräset att han trides på Friends. Och jag menar, det har väl Alexander Isak visat sedan han var 16 år. Men för att det ska fortsätta också så är det viktigt att, som du säger, målen kommer in. Och det blir ju en relation. Det var ju en relation, Zlatan, Friends. De älskade ju Zlatan, de svenska supporterna, och kärleken var besvarad från Zlatans håll. Alltså det fanns nästan som ett giftermål där mellan Friends åskådare och Zlatan på planen. Och den börjar man ju känna också med Alexander Isak. Det finns där. Alltså motsvarigheten, eller på den andra sidan av det, så fick vi se Gigio Donnarumma bli utbuad på San Siro av hemmapubliken. Många milanister på plats som inte alls uppskattade att han gick till PSG gratis i somras trots 7 fina år i klubben. Alltså, och vad det kan göra med målvakt. Jag höll ju på att tappa in en boll tidigt i matchen också. Men den gick i stolpen, gick ut, han släppte inte in något. Men det målet, om han hade släppt in det, så var det ju bara på grund av att han var rubbad mentalt av publikens busvisslingar. Precis på samma sätt så flyger Alexander Isak. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det du säger också. Han hör att de jublar lite mer när startelvan presenteras av Emelie Lander. Och Alexander Isaks namn kommer ut. Han hör det. Han vet det. Det är han som är stjärnan där nere. Kommer de här målen också nu som har kommit, perfekt samling för honom. Han växer. Det är otroligt vad garvar åt.
Nej, jag garvar lite åt sig. Nej, men läktarinsatsen...
Åt att han sprang omkring med kuken ute.
Nej. Nej. Nej, men det tyckte jag var roligt. Spanskt uttryckt. Precis som att jag nåddes här på morgonen av någon artikel på Sportbladet som förkunnade att någon grekisk journalist hade fått ordet igår på presskonferensen efteråt och frågat då den grekiska förbundskaptenen, holländaren Wout Schippert. Det var en Panathinaikos-tränare som för 30 år sedan sa fotboll är en hora. Stämmer inte det, va? Det var liksom en grekisk journalist sätt att liksom ta ner matchen på presskonferensen. Det kändes så jävla
otroligt.
Det kändes så jävla grekiskt. Nej, så att Alexander Isaks då är gripen för blottning kändes väldigt spanskt. Att en grekisk journalist väljer att liksom formulera sina postmatchtankar till förbundskaptenen så också väldigt samklang. Men det jag blev lite full i skratt av, det var när jag tänkte tillbaks på läktarinsatsen igår. Jag var inte på plats mot Kosovo, men förstod att det var ett jävla tryck och spelarna var väldigt liksom lyriska över hur unisont framburna de blev av alla läktare och att det var ett jävla drag och att det var så skönt efter pandemin och 1,5 år av tomma läktare att äntligen liksom ha fullsatt hus och sådär. Jag kan ju inte jämföra decibel och insats från igår då med Kosovo-insatsen i lördags eftersom jag inte var på plats båda gångerna. Men jag tyckte
det överlag... TV kändes det ungefär lika.
Ja, okej. Okay. Jag tycker bara att det var ett jävla bra drag igår och jag tycker faktiskt Camp Sweden eller den gula väggen eller hur man nu ska benämna dem på hemmaplan gör en jävla liksom insats. Det är flaggtifo och lite mosaik och en megaflagga och det är drag från första stund. Sen kan man säga vad man vill om att det ska upp med telefoner och det blev någon slags ljusshow på läktaren. Ja. Inte riktigt där, jag vet inte vem det var, om det var Kutcher Kasslan som sa att det där är lite mer Phil Collins konsert än landskamp. Tyckte jag var, det var liksom träffsäkert i analysen. Jag är inte något stort fan av att man ska liksom sätta på ficklampan på telefonen och hålla upp.
Nej,
den
men det är också match. Väldigt mycket landslag. Alltså,
ja, men...
Så kan det väl, det kan man väl se mellan fingrarna.
Det jag blev full i skratt av, det var att jag tror att den här ljusshowen är en konsekvens av att repertoaren är fortfarande för tunn. Alltså, det finns ett par ramsor, vi pratade om det i senaste avsnittet, det finns ett par ramsor som verkligen har fått fäste, som verkligen har liksom satt sig och som är stor skillnad mot hur det lät för bara 5-6 år sedan.
Alltså, och kan jag få bara komma in med en parentes där, Gusten, när du säger det? För den är ändå viktig att göra. Ja. Att anledningen till att det svenska landslaget fick kanna på av, det är en gammal Djurgårdsramsa och det har vi ju pratat om och varit helt öppna med. Som du och din Djurgårdspolare knåpade på innan Ryddelapp 2016 och som sen Wilbur José lanserade för folket brett. Det måste du ändå kunna säga. Alltså, utan Wilbur José ingen ramsa. Liksom, nej, men så var det ju. Så var det ju.
Ja, men absolut. Du gjorde ditt... Vi kan säga så här. Du var frontmannen i bandet men du skrev inte låten.
Ja, exakt. Så jag menar så här, och där och då hade ju du och jag en frustration över att svenska fotbollssupportrar bara sjöng in med bollen i mål och Sverige klapp 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 och andra sidan är ni klara, möjligtvis, men det var mycket in med bollen i mål. Alltså, vi behövde på något sätt ta oss vidare från Markoolio och då tycker
kanske
jag,
inte ta oss vidare nödvändigtvis, nej, men framförallt bredda repertoaren.
Exakt, bredda repertoaren. Och precis som alla landslag, och då menar jag verkligen alla, och som även klubblag fungerar. Nu finns det såklart undantag där i klubblag, men precis som att Jan Andersson tycker att det är lite jobbigt att man träffas sällan, man får inte chansen att liksom träna på sina grejer, va? Så träffas ju liksom landslagssupportrar väldigt sällan och man kommer också från hela Sverige. Alltså på Friends Arena igår så är det ju verkligen Sverige, hela Sverige representerat på ett sätt. Alltså det är inte, bara för man spelar på Friends så är det inte bara Stockholm. Och att då få ihop det när man inte har tränat tillsammans varje vecka som klubblagssupporterna gör. Ja, men då behöver det vara kanske lite mer folkligt. Det kan inte komma nya svåra ramser hela tiden. Det ser lite annorlunda ut. Och det gör det i Italien, i Spanien, i Frankrike, England, Argentina, var och en kommer. Alltså, sådär. Det är inte samma breda repertoar. Men vi var tvungna att bredda det. Och istället för att liksom då hitta på en ny ramsa så gjorde vi precis som svenska stora supportergrupperingar. Vi blickade utåt, va? De blickar mot Italien, Argentina, Si Senor, Napoli och så vidare. Vi blickade mot den svenska, ni, du och din polare blickade mot den svenska supporterkulturen. Vad har vi här? Och din Djurgårdspolare bollade upp då den sköna, coola kanapåramsan som djurgårdarna körde. Men vilka, fan, tänk om Sverige kan ha en sån mäktig ramsa. Kan vi låna det lite? Ja, vi lånar det lite. Och titta, det blev ju så jävligt. Redan på Rydelapp så fattade man. Nu tar vi ett steg från, även om vi behåller, men ändå, tiden då det bara sjöngs in med bollen i mål. Och det har ju sen också gett oss lite fler ramser. Alltså det har ju skapat lite kreativitet hos den gula väggen, Janne-ramsan. Du och jag hade Bayern-ramsan som vi gjorde om, som faktiskt, jag vet inte om du hörde den igår, men här kommer hjältarna från Sverige, va? Från Skåne, Stockholm, Göteborg.
Ah, okay.
Och där bajarna sjunger från Årsta, Gullmarsplan och så vidare.
Från orten.
Den lanserade vi. Den slog inte lika hårt som Kanapå då, som på något sätt har blivit liksom den svenska ramsan. Men ändå, kul också där i parentesen att jag fick ett meddelande från just Pilippo Crew igår, att hans dotter hade varit där tillsammans med sin kompis och de hade sjungit Kalle Blå hela kvällen tills den 8:e minuten, när någon rättade dem och sa att det var Kanapå och inte Kalle Blå. Så kan det vara. Men ja, så här, parentesen i det du alldeles strax ska fortsätta här är att vi var tvungna att bredda, och det är inte konstigt att blicka ut mot den svenska supporterkulturen och ta någonting credit coolt därifrån. Sen får man liksom som djurgårdare, man behöver inte köpa det. Men jag tror att många ändå förstår att det var bra för läktarkulturen runt det svenska landslaget. Och för stämningen som igår kväll beskrevs som magiska att spela. För i slutändan handlar det ju om det. Vi blev framburna.
Ja.
Ja, men de blev ju framburna av Kanapåramsan väldigt mycket. Och den lite nya, lite på nytt födda landslagssupporterkulturen som finns nu. Det blir ett tryck. Som Micke Lustig sa från i lördags, träffade honom igår innan matchen. Han sa, jävla vilken skillnad det blev liksom. Och visst kan det vara så här, att man har fått någon slags push av att pandemin är över. Man är så jävla glad att vara på plats. Nu ska jag minsann sjunga för fulla muggar. Men inte bara, utan det har hänt något. Gula väggen har blivit större. De har blivit högljuddare. Det har blivit ett bättre tryck kring de här matcherna. För han var fett imponerad av lördagen. Han sa att så här minns jag inte att det var. Och därför är liksom, låter jag dig ta vid här nu, och jag frågar samtidigt, var det ett bättre tryck? För du har också varit Turkiet, Nations League, när det varit mer eller mindre knäpptyst en tisdag kväll.
Absolut. Nej, men framförallt så var det ju liksom, de höll ju igång i 95 minuter. Och det var ju det som verkligen var imponerande. Och sen så kanske vissa ramser används lite för många gånger. De rullar lite för länge. Men det är ju, som vi identifierat, en bristande repertoar. Eller en lite för skral repertoar. Den får ta sin tid att byggas på. Som du säger, man träffas inte varje vecka. Utan man kanske kan knoppa ihop. Kan man lägga sig till med en ny ramsa varje år. Eller liksom varje mästerskap. Ja, men då kanske vi om 8-10 år i alla fall har en utökad repertoar som gör det riktigt jävla bra. Sen så vill jag bara säga till liksom, till det du är inne på, att Martin Soneby och övriga djurgårdare som stör sig så in i helvete på Kanapåramsan då, att den har blivit annekterad av Camp Sweden och landslaget. De får,
jo, men
de får...
Lasse Granqvist sa ju för 50:e gången igår till det svenska folket 2 miljoner som tittar att det här är Gusten Dahlins ramsa. Och det är klart att man som djurgårdare som har suttit på Östra och kannat på,
ja,
och varit i Berlin och jagat gnagarsvin, alltså så här, det är klart som fan man blir irriterad när man hör det. Det köper jag.
Så är det. Men de får väl tänka på alla härliga djurgårdsramser som de har snott från, som
fundera nu lite starkt på att sno min favoritramsa från andra lag. Kylskåp, kylskåp, tegelsten, tegelsten. Är det någonting som skulle jag tror att det skulle passa den gula väggen. Att så här, i den 37:e minuten liksom bara bryta av med kylskåp, kylskåp, tegelsten, tegelsten. Det är en gammal klassisk djurgårdsramsa.
Liksom, vad
har det för betydelse?
Ja, vad betyder den?
Det vet nog inte ens djurgårdarna. Men det är det som gör den extra rolig. Den ska bara in i den 37:e minuten. Frågan om att jag ska ställa mig där på räcket i nästa landskamp och köra den.
Ja, kanske.
Får de brinna så Åneby och gänget?
Det jag i alla fall blev full i skratt kring, det var att den här bristande repertoaren tog sig ett så jävla opassande uttryck igår. För att efter dryga halvtimmen, när Sverige är som mest i brygga, som mest liksom utspelat, som mest pressat, vi sitter liksom i knät på Robin Olsen. Det är stolpskott och det är ribbnickar och det hänger liksom en grekisk bortaledning i luften. Då börjar den rulla. Oh, Janne, Janne. Oh, Janne, 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 Janne Andersson. Oh, Janne, Janne. Oh. Inte nu. Vi kan inte köra liksom vår hyllande liksom förbundskaptens ramsa när vi är som mest illa ute hemma mot Grekland och det liksom bara det smäller i virket.
Ja, då, vi har ju ändå den på reportaren så att säga. Det är så här, kom igen Sverige. Alltså så här, det är väl vad det är där ramsan, men
här,
i det läget behövs ju den.
Exakt. Men istället så blir liksom soundtracket till de absolut kämpigaste minuterna blev liksom en pulserande, ganska dämpad. Oh, Janne, Janne. Oh, Janne, Janne. Ja, vad fan. Och sen...
Ja, men det finns utvecklingspotential.
Ja, och så blev jag lika då full i skratt när de drar igång nationalsången. Redan i den 70:e minuten. För då vet man ju att så här, nu har vi ju bränt av Janne Janne och Kanna på och Kom igen Sverige och det vi har i en dryg timme här nu. Vi har inget mer. Vi har nationalsången, men den kan vi ju inte köra förrän det är klart, givetvis. Nej. Den drar man inte igång vid 1-1 eller underläge. Det förstår ju alla.
Om man nu drar igång den, men okej.
Om man nu drar igång den, absolut. Men det var så jävla givet att den började rullas igång igår i 70:e för att så här, det står 2-0. Det är väl klart, trots att vi har gjort en så jävla dålig match, så att det räcker med liksom, ett grekiskt mål kommande kvarten för att det ska bli supernärmdaller. Ja,
det är lite så här, show 6-0, fan vi drar igång nationalsången. Kan köpa det.
Eller
definitivt inte ett stort fan av att sjunga nationalsången.
Nej.
Överhuvudtaget.
Men liksom så här, ska du dra igång nationalsången vid 2-0, ja, då ska det vara i 91:a. Ja. Alltså att dra igång nationalsången vid 2-0 i 70:e, det var bara ett resultat av att vi måste göra något annat.
Det är slut. Ja, nu måste vi komma något annat. Kappon kände sig pressad.
Kan vi köra?
Helvete.
Kan vi köra, du gamla?
Kör in med bollen. In med bollen hade ju kunnat rulla där.
Ja. Nej, det var bara kul och jag hoppas verkligen att det liksom inte framstår som hånfullt här, utan jag var så jävla glad och stolt och nöjd och tillfreds av hur det lät och såg ut igår på Friends. Fantastisk stämning. Det lät liksom matchen igenom. Och, nej, fan. Jag skriver under på det Lustig sa, att det har hänt någonting. Det är inte längre bara på mästerskapen som det är liksom bra tryck, utan nu är det även bra tryck som backar upp de där jättefina publiksiffrorna som har varit i princip jämnt. Så att, nej, mycket, mycket roligt. Och som sagt, jävligt skönt med 6 poäng efter den här samlingen. Nu är det liksom Jorgen kvar att städa av. Kan vi bara ta 3 poäng där, då kan vi i alla fall hoppas att grekerna tror på något slags mirakel och kan göra livet surt för spanjorerna. Det är ju 4 poäng mellan Grekland och Spanien, så att grekerna vet ju att ja, slår vi Spanien, då har vi allt, alltså, då räcker det med en seger i sista omgången om Sverige tar poäng av Spanien. Det är farfetched, jag fattar ju det också. Men ja. Hellre att det bara är 4 poäng mellan Grekland och Spanien inför deras match här nu nästa omgång, än att det är 6 poäng eller 7 poäng och att det är matematiskt kört.
Det lilla fina i det är ju att Sverige spelar 18.00, Grekland Spanien spelar 20.45, så det blir en fotbollskväll.
Exakt.
Man hoppas på att det inte står 2-0 Spanien i paus.
Nej.
Och nu alltså, kan har det stå 0-0 eller till och med 1-0 Grekland. Ja, då kan vi drömma lite.
Och alldeles oavsett hur det går mellan Grekland och Spanien, slår vi bara Georgien, ja, då räcker det med oavgjort i Sevilla för att Sverige ska vinna gruppen. Ja. Och med tanke på resultaten mot Spanien de senaste 4 månaderna, alltså 0-0 i EM, seger 2-1 på Friends här för en dryg månad sedan, så är det ju såklart liksom orimligt att inte tro på att en poäng är möjlig. Det är det ju. Nej. Bevisligen. Och här måste jag säga, även fast Spanien, jag håller med farsan, Spanien imponerade stort på mig både mot Italien men kanske framförallt mot Frankrike här senast i Nations League-finalen. Och det är ju ett lag som uppretade, jag menar Luis Enrique, han, jag tror han hatar Sverige mer än någon annan.
Ja,
alltså, de vill ju spela...
Det var fulfingret och svordomar och fan och hans moster efter
matchen. De vill ju spela skjortan av Sverige en gång för alla och pulverisera oss med 5-0 och bara visa liksom att enough is enough. Liksom. Men det är någonting med Alexander Isak som gör att så länge vi bara sätter försvarsspelet, så har vi Alexander Isak som ur ingenting kan ge oss ett mål. Och då ska Spanien göra 2. Det känner jag mig trygg kring att liksom i alla fall hoppas på kunna undvika.
Det hade ju varit en smash and grab seger premiären i EM mot Spanien.
Verkligen.
För det är ju precis det du beskriver, och det är också därför du säger det, delvis.
Ja.
För att så här, vi hade kunnat vinna den matchen. Vi hade ju ett megaläge med Alexander Isak.
Mm.
Och det kom ju också från ingenstans efter att ha varit totalt sönderstressade och pressade under liksom hela matchen fram till den chansen dyker upp. Och jag håller helt med dig. Och jag läste också idag att Mr. Ibrahimovic gör sig redo för nästa Champions League-match.
Ja. Det är bara...
Tänk om vi anländer till Spanien med, oavsett om man spelar från start eller sitter på bänk, men som igår, vi sätter in Gyökeres. Vad heter han?
Gyökeres.
Vad heter han? Vad heter han, sa du?
Gyökeres.
Vad fan hände där? Ja, herregud. Även om vi sätter in honom, han flyger i Championship och så vidare. Alltså ha Zlatan med hela samlingen och åker till Sevilla i en avgörande match. Även om man sitter på bänk. Herregud. Badrumsveckorna är i full gång hos våra stolta sponsorer K-Rauta. Ja, vi är så jäkla glada att vi har fått hjälp av K-Rauta att gå från en riktigt, jag ska vara ärlig, en riktig jävla dassig mugg till... Alltså, känslan är otrolig när man går in nu. Kaklet från K-Rauta, prylarna från K-Rauta. Ja, vi valde ju svenskproducerade Svedbergsprylar. Det är man lite extra stolt över, va? Det är äkta, det är bra, det är snyggt. Man går in på krauta.se och så ser man bilder och reportage från vårat lilla skitrum till detta lyxbadrum. Och så måste jag slå ett slag för alla andra otroligt snygga och grymma produkter från Svedberg. Så det stora tipset är att gå in på krauta.se eller ett av byggvaruhusen såklart. Har ni gått i renoveringstankar, ni kanske går i renoveringstankar, men passa på nu när det är badrumsveckor. Ryck tag i en projektplanerare, för jag misstänker att alla som lyssnar på det här inte är super...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Supervassa på att planera sitt eget badrum. Men alldeles oavsett om man är lite vass så kan det vara en poäng att prata med projektledare i alla fall. För att de kanske tänker på ett annat sätt som inte ni gör. Glöm inte att använda er heller av Click and Collect. Alltså det är en otrolig funktion. Man beställer innan. Sen så är det bara att hämta upp produkterna på närmaste K-Rauta byggvaruhus. Hörrni, nu är det badrumsveckor men de är snart slut. Passa på. Vi slår ett slag för Svedberg som sagt. Det är rabatt 20% just nu. Så in på deras Instagram, in på krauta.se. Renovera ett badrum, passa på. Vi säger stort tack till K-Rauta. Jag har lite budskap här, Gusten, innan vi stänger ner. Du vet att...
Skrota villkorstrappan. Ja, rädda svensk fotboll.
Bra. Men det tror jag supportrarna på läktarna med de stora banderollerna gör bättre än jag. Men budskapet hur som helst, det är att jag såg att du har byggt ett jättestort glashus. Eller vad säger man? Växthus? Eller vad är det för någonting? Uterum.
Orangeri.
Orangeri. Fasen vad fint. Då sitter jag faktiskt här just nu med 4 timmar och 21 minuter kvar och budar på en liten present till dig.
Asså?
Jajamensan, jag är inne på den stora marknadsplatsen Tradera. Jag har börjat med det här när jag har fått upp ögonen för Tradera. Kanske sist av alla, för jag tror att det är över 3 miljoner som är en del av den enorma marknadsplatsen som är Tradera.
Då låter det som att typ 7 miljoner fortfarande inte har varit på den här bollen.
Exakt.
Sist så är det
nej, sist är jag inte. Så det, budskapet i alla fall, tradera.com, marknadsplatsen. Nu vill man egentligen inte berätta, men i och med att lyssnarna är med här så är det en helt oanvänd 600 watts grästrimmer från Ryobi. Står just nu på 500 spänn, det är jag som leder. Ja, men man handlar grönt. Alltså du handlar ju använt på Tradera. Det finns många anledningar till att handla där. Och du får också bra pris såklart. Det finns många guldkorn. Jag tänker, när du har ditt växthus där så kommer det ju växa gräs runt. Ja, då är det bra att ha en liten grästrimmer så du bara kan hela tiden fina till där så att det inte växer upp liksom vid kanterna. Hörrni, gå in på tradera.com, skapa konto om ni inte har och gör som vi. Handla till bättre priser ofta. Handla grönt och det är faktiskt jäkligt kul med de här budgivningarna.
Då håller jag mina tummar, tår och skinkor.
Att jag vinner.
Du vinner den här budgivningen. Nej, ja. Så att man kan trimma lite gräs runt orangeriet på Hattudden. Nej, men jag tror också att Spanien borta, då kan man faktiskt skifta Quaison eller Kulusevski eller vem det nu hade varit som hade flankerat Isak mot Zlatan för att på bortaplan mot Spanien så kommer det inte alls finnas samma möjlighet till att gå högt. Nej. Med pressen som vi gjorde på Friends. Mm. Utan då handlar det snarare om att liksom ligga rätt i de två bakre blocken.
Och skickar du den på
och när man väl vinner boll, fyrtornen. Skicka upp den på Zlatan, låsa fast den, låta Isak gå iväg i djupet.
Jo, men 9 gånger av 10 vinner han den. Antingen får han frispark eller så tar han ner bollen och fördelar vidare. Mm. Så blir det en trygghet och ett lugn i Sveriges spel. Jag kommer ihåg att vi analyserade matchen mot Spanien i EM precis på det sättet. Tänk om vi hade haft Zlatan. Det var nog jag som sa det. Tänka sig va. Tänk om vi hade haft honom. Nej, men just det där långa spelet på honom. Få fast bollen, få lite arbetsro. Få lite lugn och ro. Kanske en frispark som sagt. Kanske att han fördelar ut bollen till en kant. Någonting händer. Alltså det är någonting som verkligen kan vara avgörande. Och då finns det några som protesterar när de här är nu. Som menar på, men vadå? Quaison Isak funkade ju hur bra som helst. Nej, det gjorde ju inte riktigt i första halvleken. Hade vi haft Zlatan och kunnat skickat långt på, så hade ju, alltså, i den första, när det hade varit, du vet, när det var lite stressat, Emil Kraft visste inte vad han skulle göra med bollen. Istället för att lägga den här raka på en horisontellt löpande Alexander Isak, så hade han kunnat lyfta långt på Zlatan istället. Mm. Och då hade vi till och med kunnat skapa en målchans från liksom ytterback till Zlatan som skarvar vidare. Och Alexander Isak i teorin, nu har de inte spelat så mycket ihop, men i teorin så passar ju Alexander Isak och Zlatan väldigt, väldigt bra tillsammans.
Verkligen, verkligen.
Nu fick man lite puls och nu längtar man, det är sällan jag säger det efter en landslagssamling, men nu längtar jag redan till nästa.
Mm. Jag har dock bara två spelartankar som jag vill lufta med dig.
Ja, okay.
Det kanske blir lite liksom så här märkligt flow. Det kändes som att vi redan hade stängt ner Greklands matchen. Vi hade börjat blicka framåt. Zlatan skulle tillbaka. Nu säkrar vi VM-platsen. Och så ska Gugge tillbaka till...
Nu är det renässans på surret från matchen igår. Ja, men trevligt. Kul. Ja.
Nej, men jag är bara nyfiken på att höra dina direkta liksom, så här dagen efter tankar och känslor kring Kristoffer Olsson. För nu börjar det ju bli... par matcher, par landskamper, för mycket, för många av ganska så direkt svaga insatser där det här vertikala spelet, modiga spelet, passningar som smälls upp på forward, som smälls upp på yttrar, liksom förbytt till felpassningar, förlorade dueller, att man liksom inte vågar slå den där passningen och förlorade närkamper där man liksom viker ner sig. Jag vet, vi var ju inne på att han gjorde ju faktiskt ett ganska svagt mästerskap i somras. Och de här matcherna under hösten har inte varit bra heller.
Nej.
Är han given för dig, eller hur ser du möjligheterna till att förändra det där inne i mittfältet i sådana fall?
Nej, men så här, ser jag det från ett Janne-perspektiv, så är jag ganska övertygad om att han fortfarande är given. Alltså, han har sina favoritspelare och spelar gärna med dem. Och det kanske man vinner på i längden, jag vet inte. Förtroende,
men
även
du
när det går dåligt
samma
och så vidare.
Som jag. Du känner samma sak som jag kring Kristoffer Olsson.
Absolut, men sen så här, brygger man det vidare så här, från det då, kanske Janne-tänket, att en spelare kan faktiskt vara dålig en samling, men han har mitt fulla förtroende och han känner mitt fulla förtroende, och då får han inte dåligt självförtroende, så när han kommer in nästa gång så kanske det blir hans samling. Det är väl okej, alltså jag vill inte byta ut honom nu, men däremot så ringer ju alarmklockorna och vi bör ju ha en plan B på den positionen, och jag hoppas att en spelare som Svanberg framförallt då kan fortsätta sin utveckling, för den pågår ju i Bologna hela tiden. Han blir bara bättre och bättre för varje vecka, och större och större klubbar blir intresserade varje transferfönster. Och jag tror kanske på sikt att Svanberg kommer konkurrera ut Kristoffer Olsson, om man ser på deras klubblagsresor som de gör. Jag är inte så övertygad om att Kristoffer Olsson tar sig ur det skiktet av klubbar i världshierarkin som han befinner sig i, samtidigt som jag tror att Svanberg kommer bara klättra till en viss nivå, men det finns ett par nivåer till för honom att klättra på, och skulle kunna liksom landa i om något år, kanske redan till VM, en riktig konkurrenssituation alla Kim Anders Svensson, kanske inte lika infekterad, men ändå där det kommer finnas en team Kristoffer Olsson som jag tror kommer minska och minska om man fortsätter med det här, och en team Svanberg. För ta Svanberg låt säga i vinter eller nästa sommar, klivet till en klubb av Real Sociedad, Fiorentinas, Lazios liksom dignitet och storlek, då tror jag att blir svårt för Kristoffer Olsson att hålla honom utanför startelvan med de här prestationerna. Nu är det lite lättare, men det börjar bli tuffare. Men det är också sådär, Janne går ju väldigt mycket på hur de presterar under samlingar. Och det har man ju sett tidigare också, så här, Gagliolo var dålig, en samling kom aldrig mer tillbaka. Det är inte så att Svanberg kommer dit, men det finns olika nivåer på det där från Janne Andersson. Då vill det ju till att Svanberg verkligen presterar när han spelar, och gör han också det, då tror jag att han tar över starttröjan. Men som du hör, det är flera steg dit. Det är en tuffare resa kanske än man tror.
Sen så vill jag bara avsluta med en förhoppning om att vi nu kan stänga liksom diskussionen om vem som ska spela bredvid Victor Nilsson Lindelöf. För att det har ju varit, alltså, fullt förståeligt såklart efter det där röda kortet mot Ukraina och efter allt som varit med turbulensen på mittbackspositionen sen dess, i form av att Vigge också har varit borta, Helander har varit skadad, Ponne har slutat och Marcus Danielsson då har suttit i karantän, han har varit hemskickad från Kina, han har inte spelat fotboll eller klubblagsfotboll på över 2 månader, han har hållit igång så gott det går med Djurgården. Alltså, det har ju varit väldigt många som fullt förståeligt, som sagt, har varit skeptiska till att Marcus Danielsson ska spela bredvid Lindelöf. Men jag tycker att i synnerhet insatsen igår, när man sitter liksom på läktaren bara några rader upp från plan i den där linjen och ser hur otroligt många gånger Marcus Danielsson räddar inte bara Lindelöf utan hela backlinjen. Han är så otroligt följsam, han är så jävla bra på att hålla linjen, att ställa en försvarare offside, att inte försöka konstla till det med några rensningar där han istället ska ta ner och vara kreativ, utan ta bort bollen, han är bra i luften, han är ett hot på offensiva fasta. Jag från min läktarplats så var det betydligt svårare att se under andra halvlek, men jag upplevde att det var samma sak där, att det är Marcus Danielsson som ställer spelare offside, att det är Marcus Danielsson som många gånger kommer in bakom och täcker upp både Ludvig Augustinsson och Lindelöf. Alltså Victor Nilsson Lindelöf, det är ingen diskussion om saken att det är den stora ledaren och lagkaptenen, och med den klubbadressen så kommer ju han med en helt annan pondus, och det är ju en jävligt bra mittback, absolut. Men fan vad jag tycker Marcus Danielsson gör det bra, han förtjänar cred för de här 2 matcherna med tanke på de senaste månaderna som varit. Allt från det där röda kortet mot Ukraina till situationen har hamnat i Kina. Så att,
Och där måste vi ändå tro på att han kommer få mer speltid det kommande året än vad det har varit. Så att han kommer bli bättre och närma sig den EM-formen som han ändå hade.
Mm. Ja, nej, så att det var bara skönt att se Danielssons insats i den här samlingen, och i synnerhet igår liksom på plats, för då fick man verkligen en känsla av hur jävla liksom enkel och bra han måste vara att spela med.
Där kan jag bara hålla med, och någonstans måste man utgå från det materialet man har också, de spelarna som finns, och det skriver jag under på till 100%.
Innan vi stänger ner dagens avsnitt så tycker jag också att vi ska redovisa det 1-1 resultat som U21-landslaget faktiskt grejade borta mot Italien igår. Ja. Det är ju faktiskt ingenting att bara rycka på axlarna åt. Det här är en kvittering från Tim Pritcha på tilläggstid som faktiskt innebär att Sverige...
Och på läcker pass från Holm.
Ja, verkligen. Som gör att man håller Italien fortsatt bakom sig, om än med en match mindre spelade. Då,
där har du ju också återigen Zlatan. Där har du återigen Zlatan när Sverige jagar ledning. Det är en lång boll. Jag vet inte vilken svensk spelare det är som vinner luftduellen. Men det är en svensk spelare som vinner den här luftduellen. Den dimper ner på Holm som spelar in den till Pritsa. Alltså det långa spelet ska man inte underskatta när vi åker till Sevilla.
Nej, verkligen inte. Av det lilla jag såg igår så måste jag säga att den här Rami Hayal, som jag knappt har sett någonting av, Heerenveen-spelaren som är fotbollsfostrad i Heerenveen och Holland, for all I know. Jävla, vilken liten snidare, va? Det är en Bosse Pettersson-favorit.
Mm. Notera också bra insats från Benjamin Nygren. Gör det bra i hela den här matchen, och inte helt dum match heller av Bilal Hussein.
Ja, nej, jag tycker det här U21-landslaget har en jävla massa spännande spelare. Alltså, Bilal Hussein har varit imponerad stort av den här allsvenska säsongen. Anthony Elanga har vi pratat om flera gånger.
Alltså, det blev ganska dålig igår.
I våras, ja, absolut. Men med Rami Hayal, med Nygren, med Sarr, med...
Vålemark, otroligt bra match igår.
Ja, och sen så tycker jag att Samuel Brolin, det är en jävla målvakt alltså.
Ja, han kammar hem 7,5 vid Gazettan. Bäst på plan för Sverige.
Och Gigovic, alltså, utgår jag ifrån tar steg för varenda månad som går där borta i Ryssland. Liksom. Alltså han var ju väldigt mogen och väldigt färdig i sitt spel i Helsingborg redan 2019-2020. Så att, nej, bra! Bra Poja! Bra U21!
Mycket bra! Mycket bra.
Finns det morgonluft i lungorna också?
Sverige på 11 poäng, Italien på 10 för de som inte har sett tabellen, men Italien är en match mindre spelad.
Hörrni, vi stänger i med detta den här landslagssamlingen. Nu ska allt avgöras, men det är först om en månad, så att nu skiftar vi fokus tillbaka till klubblagssvängen igen. Det är ett par supermatcher som stundar redan till helgen. Den allsvenska guldstriden och bottenstriden är ju glödhet. Blåvitt har varit på retiro och nu möter man Öre Stjärt i vad som måste vara säsongens största ångestmacka hittills, va?
Men Joel Alme tror jag passerade på plats och ska sjunga, va?
Joel Alme kör från inneplan, då vet man att det är viktigt på riktigt.
Ja, då är det viktigt på riktigt. Det blir en glödande höst, Gusten.
Ja, det är fotbollssöndag Europa på söndag. Vi har en dubbelmacka som är monströs. Det är Juventus-Roma från Italien och Barcelona-Valencia från Spanien. Så att vara med oss när vi öppnar upp fotbollssöndag Europa på Simor. Och sen så är det Champions League-vecka nästa vecka, tisdag och onsdag, tredje gruppspelsomgången. Atletico Madrid mot Liverpool. Och, men förhoppningsvis Zlatan tillbaka.
Det är läge att skaffa sig Premium Plus-abonnemanget. Det som också innehåller hockeyn. Då får man liksom all fotboll som ni har på Simor. Och man får även Hockeyallsvenskan och SHL. Och så kan man hänga med mig och Dicken och Fimpen och Kimpen och gubbarna, va, på torsdagarna.
Ah, du pratar om 499.
Jajamensan, 499. Det bara gå in på simor.se/sport och skaffa det. Så vi bollat upp det här. Vad får man inte, höll jag på att säga.
Underbart. Då har vi alltså schemat klart för oss. Hockeytutto imorgon torsdag.
Ja.
Fotbollssöndag Europa på söndag med Juventus Roma och Barça Valencia.
Ja.
Och sen så är det Champions League tisdag, onsdag. Guggi i studion.
Vad är det för vecka? Vad är det för vecka? Passa då också på att testa nya Pepsi Max Mango. Den finns i alla butiker. Närmaste Pressbyrån, närmaste 7-Eleven. Passa på, varför säger jag det? Jo, för det är en limited edition. Och det betyder att det gäller att testa den nu. Den är svingod. Så har ni inte tagit en höstpepsi än, så det är dags att göra det med en Pepsi Max Mango.
Bara ett sätt att spendera sina pengar som man vann igår via Toto-raketen.
Verkligen, det kommer en ny trippel till helgen. Nu går vi bara, nu kör vi bara, Gugge. Toto-trippen ska glöda under den här fotbollshösten, eller hur?
Alltid, och i och med att vi spelar in det här tidigt onsdag morgon så får vi hänvisa till våra sociala medier imorgon eller till fredag för våra tankar och rekar, så att vi inte bara hafsar ur oss någonting här på uppstuds. Vi måste kolla hur skadorna och skavanklandet ligger här nu när spelarna återsamlas i sina respektive klubblag innan vi konkretiserar våra tankar.
Jajamensan, så är det.
Och hörni, glöm för fan inte att gå in på nakata.se. 14.00 idag onsdag så släpper vi en ny kollektion som innefattar både t-shirts och prints på några legend-ögonblick. Det är allt från Balotellis Hulken-målgest till Zidans Champions League-final-volley mot Leverkusen 2002. Och där finns Wayne Rooneys bicykleta. Men det är så mycket godis i den här kollektionen. Så gå in på nakata.se. Vi släpper alltså det här idag 14.00 onsdag. Hörni, ha en fortsatt trevlig vecka och helg som stundar. Ta hand om varandra. Fortsätt lyssna på Toto Balotto. Och så är det bara kanna på bäst fan ni vill, va?
Jajamensan.
Ciao, Tutti.
Det är just det. Ciao, Tutti.